Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Thumma min ba'd. Vi har kommit fram till hadith famin, hadith nummer 8 i av dessa 40 hadither. Och det är hadither som berättas från Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Att Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa: "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idha fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala." Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma sa att Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam sa: "Jag har blivit beordrad att strida mot människorna tills de vittnar om att det inte finns någon värd att dyrkas förutom Allah och att Muhammed är Allahs sändebud, samt förrätta bönen och betalar allmosan. Om de gör detta så har de säkrat sina liv och sina egendomar, förutom om islams rättigheter förbrukas och deras räkenskap är hos Allah ta'ala." Hadithen finns i Bukhari och i Muslim. I den hadith så berättar Abdullah bin Umar att profeten alaihissalam, han sa: "Jag har blivit beordrad att strida mot folket." Om profeten Muhammed alaihissalam säger "jag har blivit beordrad", vem är det som har beordrat honom? Allah. Om sahaba säger "vi blev beordrade", vem beordrade dem? Profeten sallallahu alaihi wasallam. Det finns vissa hadither där sahaba säger "vi beordrades", till exempel, att inte låta naglarna växa mer än 40 dagar. Könshåret, håret under armarna och mustaschen. Att det ska klippas minst var 40:e dag. Så vem beordrade då? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Här så säger profeten alaihi wasallam: "Umirtu an uqatila an-nas", jag har blivit beordrad att strida mot folket. Och det är skillnad på ordet yuqatil och al-qital och al-qatl. Al-qital är att strida, att kämpa. Al-qatl är att döda. Så profeten alaihi wasallam sa att jag har blivit beordrad att döda folket. Han sa jag har blivit beordrad att kämpa, att strida mot folk, tills någon vittnar om la ilaha illallah och Muhammad Rasulullah. De utför bönen och betalar almosan. Om de gör detta så blir deras liv och deras egendom helig och förbjuden. Och deras räkenskap är hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns i Koranen att Allah subhanahu wa ta'ala beordrar muslimerna att strida. Och det här känner alla till, det som kallas för al-jihad fi sabilillah. Och jihad betyder många saker i islam. Ibn al-Qayyim nämner mer än 10 stycken olika former av jihad. Till exempel att strida mot djävulen i sitt vardagliga liv. Att strida mot sina lustar. Att strida mot syndare, kanske med argument och så vidare. Men när man säger generellt jihad så tänker man först på krig med vapen, eller hur? Profeten sallallahu alaihi wasallam, när han hade den islamiska staten i Medina och på arabiska halvön, skickade brev till konungarna, till folk utanför som inte var muslimer. Att acceptera islam, bli muslimer, så kommer ni få belöning och paradiset och så vidare. Det här är nummer 1. Man kallar folket till islam genom att skicka brev, skicka sändebud. Alltså folk som förkunnar islam och kallar dessa människor till islam. Om de inte accepterar detta, då skulle de betala al-jizya, vilket är en skatt som de betalar till muslimerna och lever under muslimernas skydd och under muslimernas lag. Men de får behålla sin religion, judar och kristna. Vi tvingar dem inte till att bli muslimer. La ikraha fi din, finns inget tvång i religion. Men de lever under islams lag. De står inte i vägen för att sprida det här sanna budskapet. Om de nekar detta, då är det svärdet som gäller. Jihad och talab. Att man då strider för att sprida islam. Man strider mot dem som står i vägen för att sprida islam. Alltså de soldaterna. Det här är det som kallas för jihad och talab. Här är också en annan viktig punkt. Och det är att profeten alaihissalam, han sa att jag blev beordrad att strida mot folket tills de vittnar om la ilaha illallah. I vissa hadither, tills de endast dyrkar Allah och inte sätter någonting vid Allahs sida. Så när man talar om jihad och sånt, det handlar inte om att döda folk. Det är inte syftet med jihad, som Ibn Taymiyyah säger till exempel. Utan syftet med jihad är att endast Allah ska dyrkas. Allah säger i Koranen att vi ska strida mot folket tills det inte finns någon fitna, någon ondska. Och religionen endast är för Allahs skull. Och folk endast dyrkar Allah. Det här är syftet. Att ta folk bort från Satans väg in till Allahs väg. Och få folk att göra det som de dyrkades, det som de skapades för. Vilket är att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och kolla på kuffar idag. De justifierar sitt krig mot muslimer i vad? Demokratins namn, eller hur? Det är tillåtet att döda hundratusentals människor och bomba sönder dem och förstöra länderna. Vad? För demokrati. Ta bort tyranner och så vidare. Men när vi säger nej, vi ska strida mot kyrk och vi ska implementera rättvisa, Allahs lag på jorden, nej, då är det barbariskt, det är fel och det är bakåtsträvande och så vidare. Eller hur? Men vi säger nej. Vi strider mot orättvisa för att etablera rättvisa på jorden. Den andra formen av jihad är jihad och defer. Defer. Att försvara sig. Att man försvarar de muslimska länderna mot angrepp. Man försvarar gränserna. Om icke-muslimer attackerar ett muslims land så får landets befolkning då försvara sig. Kan de inte så ska andra muslimer också hjälpa till. Här så sa profeten alaihissalam att han har blivit beordrad att strida mot folket tills de vittnar om la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Så om en person bara säger la ilaha illallah, räcker det? Nej, han måste också säga Muhammad Rasulullah. Du kan kanske hitta någon icke-muslim som säger la ilaha illallah, men det räcker inte. Utan han måste säga hela trosbekännelsen. Och han måste be och betala allmosa. När profeten dött alaihissalam så lämnade vissa muslimer islam. Beduiner och sånt. De sa att vi ska inte betala zakat. Finns ingen zakat. Finns ingen almosa. Så Abu Bakr han sa wallahi, jag ska strida mot dem tills de betalar det som de brukade betala till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Även om det skulle vara ett sele som man håller fast hästen med. Så kommer jag strida mot dem. För profeten al-Islam han sa, jag har blivit beordrad att strida mot folket tills de vittnar om la ilaha illallah och Muhammad Rasulullah. Och han sa, wallahi, att betala zakat är från rättigheterna av la ilaha illallah. Och Omar ifrågasatte, han sa, hur kan du kriga mot ett folk som säger la ilaha illallah? Men då så sa han, och de känner inte till den andra delen av hadithen. Att jag blivit beordrad att strida mot dem tills de säger trosbekännelsen och ber och betalar zakat. Utan de känner bara till första delen av trosbekännelsen. Både Abu Bakr och Omar. Och det här bevisar, ulema säger, att det fanns kunskap som sahaba inte kände till. Alltså alla sahaba känner inte till alla hadither. Utan så fort de fick lära sig detta så praktiserar de det. Men Abdullah bin Omar kände till det här tillägget i hadithen. Men Abu Bakr förstod ändå att jag har blivit beordrad att strida mot folket tills de säger la ilaha illallah. Det omfattar hela islam. Om någon säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah men säger vi ska inte be. La, då har jag rätt att strida mot honom. För han lämnar en viktig del av islam. Och sen så sa profeten alaihissalam, om de gör detta så är deras liv och pengar heligt, förbjudet. Så den som vittnar om la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hans liv, hans blod, hans pengar, hans heder är heligt. Som profeten sa alaihissalam, ala wa inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum alaikum haram. Ert blod, er egendom och er heder är haram. Det vill säga helig. Förbjudet att spilla en muslims blod, orätt. Förbjudet att ta en muslims pengar, orätt. Och förbjudet att vanära en muslims heder, utan rätt. Wa hisabuhum ala Allahi ta'ala. Om dessa icke-muslimer säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, och de ber och betalar almosan, då är det inte för mig och dig att säga att de inte är uppriktiga eller något. Nej. Deras hisab, deras räkenskap är hos Allah subhanahu wa ta'ala. Vi dömer bara folk på det yttre. Utan vi dömer inte folk baserat på vad vi tror finns i deras hjärtan. Förstår ni? Om någon blir muslim, då kan du inte säga nej, du är en hycklare. Du är en falsk muslim. Du är fake. Ja? Kan man göra så? Det funkar inte. Utan det är alla som kommer döma honom. Förutom om han visar utåt att hans islam inte är sann. Han säger, ja, jag säger la ilaha Muhammad Rasulullah, men jag tror inte på den här Koranen, jag kommer aldrig be och så vidare. Jag vill bara gifta mig med den här tjejen som är muslim. Då säger han, nej tyvärr, din islam är inte äkta. Eller hur? Han har sagt det. Han har visat det. Men om en person säger trosbekännelsen, då är han muslim. Och det här hände en gång under ett slag. Så var en av sahaba, och det var Osama bin Zaid, som jagade en fiende. Och när han i kapp honom och skulle döda honom, så sa han, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ja? Vad gjorde Osama? Han dödade honom ändå. Han tänkte, han gör det bara för att rädda sitt liv. Och sen så berättade man det här för profeten sallallahu alaihi wasallam. Han blev arg. Han sa, dödar du en person efter att han sa la ilaha illallah? Så Osama sa, men han sa det bara för att skydda sitt liv. Och då så sa profeten igen, dödar du en person efter att han sa la ilaha illallah? Om och om och om igen. Så Osama, han ångrar sig jättemycket för det han gjorde. Och profeten sa också till honom, alaihissalatu wassalam, öppnade du hans bröst för att avgöra om han var äkta eller inte äkta muslim? Eller hur? Så vi dömer folk på det yttre. Han säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Halas. Vi dömer honom som är muslim. Men om han är falsk muslim, då är det Allah som kommer döma honom på domedaget och han är i botten av helvetet. Men vi tar bara folk på det yttre. Taim. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Den nionde hadithen. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم أو مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. أبو هريرة Abdurrahman ibn Sakhr radiyallahu anhu, han är känd för sitt smeknamn Abu Huraira, som betyder fadern till kattungarna, för han brukade ta hand om några kattungar. Hans namn var Abdurrahman ibn Sakhr, och han är den sahabin som berättar mest hadither av alla sahaba, trots att han bara var med profeten alaihissalam i 4 år ungefär, 4,5 år, men han var med honom så mycket han kunde. Han struntade i att jobba och tjäna pengar, utan han ville bara höra det som profeten sa, sallallahu alaihi wasallam. Och profeten alaihi wasallam gjorde dua för honom att han inte skulle glömma några hadither. En speciell dua. Så efter det mindes han allting. Och han berättade mer än 4000 hadither. Mashallah. Han sa här att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: Jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: Det som jag förbjuder er ifrån ska ni undvika. Ma nahitukum anhu fajtanibu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Men det jag har beordrat er med ska ni göra så gott ni kan. För sannoliken så fick det, så gick folket som levde före er under. Folket som levde före er gick under på grund av att de ställde för mycket frågor och gick emot sina profeter. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Taib. Profeten alaihissalam nämner i denna hadith många viktiga saker. Han säger att vi ska hålla oss borta från det han har förbjudit ifrån. Och vi ska göra det som han har beordrat så gott vi kan. Och vi ska inte ställa för mycket frågor. Och vi ska inte sätta oss upp emot profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. För då kommer vi att gå under som folket innan oss gick under. Det finns en anledning till varför han sa det här uttalandet. Och det här är en viktig princip som de lärda nämner. När man studerar islam, Koranen och hadither, så finns det något som kallas för sebab-un-nuzul. Orsaken till varför en vers kom ner från Allah subhanahu wa ta'ala. Eller orsaken till varför profeten alaihi salam sa någonting eller gjorde någonting. Om man förstår den här orsaken så kommer man lättare att förstå hadithen, sammanhanget och helheten. Eller hur? Du läser en koranvers, men när du läser varför Allah uppenbarade koranversen, i vilket sammanhang, då kommer du att förstå. Du kommer att få djupare förståelse av den här koranversen. Och samma sak gäller haditherna. Här så berättar sig att profeten alaihissalatu wassalam, han stod och predikade till folket. Och han sa: människor, vallfärda till Allahs hus. Gör hajj. Och då så sa en av sahaba: ja Rasulullah, varje år. Så han var tyst. Han sa igen: varje år ja Rasulullah, tre gånger. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam, han sa nej. Om jag skulle säga varje år, då skulle det bli obligatoriskt och ni skulle inte klara av det. Låt saker vara som jag har lämnat dem. Gör det jag har beordrat och håll borta från det jag har förbjudit. För de innan gick under för att de ställde för mycket frågor och gick emot det som profeterna sa. Förstår ni? Sammanhanget blir klart tydligare här. Där man ställer för mycket frågor och att gå emot det som profeterna har berättat. Alayhi wasalam. Här så började han med att säga: håll er borta från det som jag har förbjudit. Ma nahaytukum anhu fajtanibu. Och det här är generellt. Det som profeten har förbjudit oss ifrån ska vi hålla oss borta ifrån. Och Allah Ta'ala säger också i Koranen: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا. Det som profeten ger er eller beordrar er ska ni göra. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ فَانْتَهُ. Och det han förbjuder er ifrån ska ni låta bli. Här så säger profeten a.s. lämna det som jag förbjuder er ifrån. Och gör det som jag beordrar er med så gott ni kan. Så gott ni kan. Så här har vi förbud och påbud. Eller hur? Förbud och beordringar. Vad gäller förbudet så sa han bara lämna. Vad gäller påbudet så sa han gör dem så gott ni kan. Eller hur? Varför sa han inte vad gäller förbuden lämna det som är haram så gott ni kan? Varför sa han inte så för? Är någon som vet? Det finns ingen ursäkt. Nej, precis. De saker som är haram i islam behöver vi inte. Man behöver inte göra dem. Och man kan lämna dem. Eller hur? Du är inte tvingad till att dricka alkohol och äta gris, eller hur? Det är bara att låta bli. Men när det kommer till gör, då kanske du inte kan. Eller hur? Du ska, som vi kommer nämna, profeten Salim, han sa be ståendes. Du måste stå och be, eller hur? Kan du inte? Sitt och be. Kanske inte kan stå och be. Du kanske har ont i knäna, ryggen. Kan du inte be sittandes? Ligg och be. Och så här är det. Och Sheikh Abdul Rasim nämner ett exempel här. Han säger till exempel, om jag säger så här, gå inte in genom den här dörren. Eller använd inte den där toaletten. Du kan låta bli, eller hur? Det är lätt, eller hur? Du kan låta bli. Men om jag säger så här, bär det här stenklotet. Vissa kanske kan, för de är mashallah starka. Andra kanske inte kan. Eller hur? Så vad gäller påbud, eller vad heter det, beordringar, så kanske man kan göra dem. Och kanske inte kan. Men vad gäller förbud så kan man lämna dem. Finns ingen ursäkt. Allt som är haram ska man lämna. Väldigt viktigt. För de här förbuden i islam, de saker som Allah och hans profet a.s. har förbjudit är få. Och man kan, som vissa lärde sig, säga att de är ett undantag från den generella principen att saker och ting är tillåtna. Allah har tillåtit det mesta. Men vissa saker är undantag och är förbjudna. Och de saker som är förbjudna på grund av att de är skadliga. Allah har förbjudit dem för vårt eget bästa. Det finns en vishet bakom alla förbud. Eller hur? Och det här är viktigt. Ni träffar kuffar som ofta frågar, varför äter ni inte gris? Varför får du inte ha flickvän? Varför får du inte röka på? Inte vet jag. Vad som helst. Varför? För det är skadligt. Det finns inget gott i det här för människan. Eller hur? En vishet bakom det. Det som Allah har förbjudit är skadligt. Och om man gör de sakerna, skadas man, kroppen, syndeskadar din tro, ditt hjärta blir svart, du kommer långt bort från Allah, du kommer närmare till shaitan, kanske faller in i depressioner, motgångar i livet, på grund av synder. Synderna har många, många dåliga effekter. Till skillnad från goda gärningar, som har många bra och positiva effekter på människan och samhället. Du känner nur, ljus i hjärtat, kärlek till Allah, närhet till Allah, lycka. Kroppen blir lätt. Det blir lätt att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Men den som ständigt syndar, han känner sig tung. Svårt att be, svårt att fasta. Svårt att göra bra saker. Eller hur? Men goda gärningar gör att människan kommer närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Så förbud ska man lämna. Och det finns två sorters förbud. Profeten a.s. förbjuder saker och ting. Och de saker han förbjuder är det Allah som förbjuder. Eller hur? Vissa förbud tyder på att det är haram. Andra förbud att det är makruh. Det finns två förbud i islam. De saker som Allah eller hans profet alla islam förbjuder för att det är haram. Och de saker som är haram i islam får man synd om man gör. Och man får belöning om man låter bli dem. Man lämnar dem. Eller hur? Så finns det de saker som profeten alla islam förbjuder, men inte att det är haram, utan det är ogillat. Det är bättre att låta bli. Till exempel om profeten a.s. han säger, drick inte ståendes. Du får inte stå och dricka. Det finns många hadither med den betydelsen. Den innebörden. Du ska inte stå och dricka. Men då finner vi att profeten själv s.a.w. stod och drack. Många av sahaba stod och drack. Så då måste vi väga. Profeten sa, drick inte ståendes, men han stod och drack. Då kan det inte vara haram. Utan det är en uppmaning till att det är bättre att sitta och dricka. För det mesta så satt profeten och drack a.s. och det var vid enstaka tillfälle han stod och drack. Men det tyder på att det är tillåtet. Det är inte haram. För då skulle han inte göra det själv. Förstår ni? Så istället för att det blir haram att stå och dricka, då blir det ogillat att stå och dricka. Du får ingen synd om du gör det. Men du får belöning om du låter bli det. Förstår ni? Så förbud kan antingen vara haram eller ogillat. Men grunden är att de saker som profeten alaihissalam har förbjudit, hur ska vi förhålla oss till dem? Att vi låter bli dem, eller hur? Vi lämnar dem för Allahs skull. Sen så sa profeten alaihissalam: "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." De saker jag beordrar er med ska ni göra så gott ni kan. De saker jag har beordrat er med ska ni göra så gott ni kan. Och det här överensstämmer också med Koranverserna där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Fattaqullaha mastata'tum." Frukta Allah, lyd Allah så gott ni kan. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala också i slutet på surat al-Baqara? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah kräver inte mer från en själ än vad hon orkar eller kan. Wa ma ja'ala 'alaykum fi dini min haraj. Allah har inte lagt någon svårighet på er i religionen. Vi människor är olika. Olika starka. Har olika kapacitet. Allah kan inte göra allting. Till exempel, Allah säger att vi ska fasta Ramadan, eller hur? Det som är sjuk och far illa av att fasta, behöver han fasta? Nej. Allah säger: "Walillahi 'alan nasi hajjul bayt." Det är människornas skyldighet att göra hajj till huset. Vad säger Allah sen? "Liman istata ilayhi sabil." För den som kan. Du måste göra hajj om du kan. Kan du inte, du är fattig, du är sjuk, du behöver inte åka. Så de beordringar som finns i islam är så gott man kan. Och generellt, de saker Allah har beordrat klarar de flesta människor av. Det är lätt för människan. Alla människor kan be 5 gånger om dagen, eller hur? Är det svårt att be 5 gånger om dagen? Finns det någon som säger: "Jag kan inte be, jag har inte tid"? Är det en ursäkt? Nej. Kan du inte stå och be, sitta och be. Kan du inte sitta och be, ligga och be. Så man kan inte komma och säga: "Men jag behöver inte be för jag har inte tid att be." Ja, vi ska frukta Allah så gott vi kan. Funkar det? Nej, du kan be. Men sen, sättet du ber på beror på hur gott du kan utföra bönen. Så vi ska dyrka Allah så gott vi kan. Vi ska lyda Allah så mycket vi kan. Kan du inte så, kan du inte helt och hållet, behöver du inte. Till exempel zakat. Skänka pengar till fattiga en gång om året. Kan du inte, är du fattig, du behöver inte. Du behöver inte ge en krona. Eller hur? Men de lärda säger här, det finns en viktig princip. Att om du kan göra en del av en dyrkan, en beordring, så ska du göra så mycket du kan. Till exempel, när vi ber så måste vi läsa surat al-Fatiha, eller hur? Profeten alaihissalam, han sa: "Det finns ingen salah för den som inte läser al-Fatiha." Vad säger ni med en person som är ny muslim? Han har lärt sig halva Fatiha. Ja, nu ska han be. Vad ska vi säga till honom? Läs ingenting alls eller läs det du kan. Vad säger vi? Läs det du kan. Läs halva Fatiha och sen resten av tiden så säger du: "Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah." Tills du lär dig resten av Fatiha. Och sheikhen nämner också här, till exempel, jag ska göra wudu. Men jag har bara ett halvt glas vatten till exempel. Det räcker för att tvätta ansiktet och armarna. Det räcker inte till fötterna. Vad ska jag göra? De säger: "Tvätta så mycket du kan och gör tayammum för resten av kroppen." Alltså att du slår händerna på sand istället för att tvätta fötterna. Men vi säger inte: "Jag behöver inte tvätta ansiktet och armarna, för vattnet räcker inte till hela kroppen." Nej, gör så mycket du kan. Frukta Allah så gott du kan. Och sen gör du tayammum för resten av kroppen. Sen så sa profeten alaihissalam: fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Att de före er gick under på grund av att de ställde för mycket frågor och att de gick emot sina profeter. Och här varnar profeten oss alaihissalam: var inte som de här människorna, gör inte som dem. För de gick under. Vad menas med att ställa för mycket frågor? Är det inte bra att ställa frågor och lära sig islam? Ha? Vad menas de med att ställa för mycket frågor? Kathratu masailihim. Ja. Som Mosas folk gjorde. När Allah Ta'ala sa slakta en ko. De kunde ta vilken ko som helst. Men de ville göra det svårt för sig själva, så Allah gjorde det svårt för dem. De säger vilken slags ko. Allah berättar. Vilken färg ska den ha? Allah berättar. Och sen ställer de en till följdfråga. Så att det blir jättesvårt att hitta just den här kon eller kalven. Man får leta jättelänge för att hitta den. Om de bara skulle göra första, slakta en ko, det skulle räcka. Det är det här som menas. Man ska inte fördjupa sig, vara extrem. Och de lärde nämner här att om man är en vanlig gemen muslim, så ska man fråga om det som man behöver. Man ska fråga så att man lär sig, så att man dyrkar Allah korrekt. Och de saker som är kanske irrelevanta för dig behöver du inte fråga om. Och de nämner också att man ska undvika för mycket hypotetiska frågor. Frågor som inte har hänt. Sådana onödiga. Till exempel du frågar om jag åker till månen, åt vilket håll ska jag be åt? Ja? Hur ska jag göra tayammum om jag är på månen? Ja? Är det en relevant fråga? Ja? Är det det? Nej. Men om du är astronaut, du kommer åka till månen, då kan du fråga. Eller hur? Men just nu finns det viktigare saker för dig att lära dig. Har du lärt dig tawhid? Aqida? Har du lärt dig din salat, din wudu, din ghusl korrekt? Innan du ställer såna här frågor som inte ens berör dig. Och tyvärr många ungdomar faller in i såna här saker. De fördjupar sig jättemycket i politik. I såna här frågor som handlar om kanske domedagen. Som inte har hänt. Som kanske inte är jätterelevanta just nu. Och glömmer bort det som är viktigast. Han kanske har problem att göra sina salat 5 gånger om dagen. Så vilken kunskap är viktigast? Kunskapen som berör dig just nu. Och därför vissa ulema från förr, från Salaf. När man kom till dem och sa, ställde en massa frågor. Så sa de, har det hänt? Då sa de, nej det har inte hänt. Och då så sa de, låt det vara. Lämna den här frågan tills det händer. Alltså jag kommer inte ens att svara. Tills den dagen det händer, då kan du komma och fråga. Förstår ni? Så vissa ställer ibland såna här jättedjupa frågor. Så ställer man frågan, har det hänt? Nej, det har inte hänt. Men subhanallah, fokusera istället på det som är viktigare. Eller hur? Vad gäller studenter däremot, de som vill fördjupa sig i islamisk kunskap. För dem är det bra att kanske studera frågor som inte berör dem. För de kommer att frågas en dag. Eller hur? En student av kunskap som vill bli lärd måste studera saker som inte berör honom. Kanske till exempel kvinnans period. Han kommer aldrig få någon period, men han kommer att fråga, så då måste han kunna svara, eller hur? Skilsmässofrågor och frågor om vårdnad och massa djupa frågor. För han kanske frågas en dag. Då måste han lära sig. Och kanske till och med ibland hypotetiska frågor. Att i Sverige kan det bli så att solen inte går ner. Man ska göra tayammum, det är snö. Hur ska man komma åt jorden? Det kanske inte har hänt, men jag vet att frågorna kanske blir relevanta. Då måste jag fråga dem lärda dessa frågor. Okej? Okay? Och det är okej. Okay. Det är inget fel med det. Så här finner vi också exempel. Profeten al-Islam, han sa, gör hajj. Vad förstår man av det? Att gör hajj en gång. Eller hur? Det räcker. Så sa man en varje år. Så den frågan är inte nödvändig. För han sa, gör hajj, det räcker en gång. Och om man fortsätter att fråga och fråga och fråga, då kanske det blir, ja, gör varje år och sen klarar vi inte av det. Det blir för svårt. Och här nämner de lärda också att sahaba har en specifik bestämmelse här. Allah Ta'ala säger i Koranen, ni ska inte fråga om saker tills de uppenbaras. Lätes al-Wanashya hatta tubdalakum. Ja. Ni ska inte fråga om saker förrän de uppenbaras. Kanske ni frågar om någonting och sen så blir ni besvikna. Utan låt saker vara som de är. Vi kommer nämna hadithen senare i boken. Att det finns saker som är haram, saker som är halal. Och saker som Allah har varit tyst om. Rahma. Fråga inte om dem. Leta inte efter dem. Så vi har det som är halal, det som är haram. Och de saker Allah har varit tyst om, de är tillåtna. Så sahaba blev förbjudna för att fråga om vissa saker och ting. För att då kanske det skulle komma ett förbud. Som förbjöd dessa saker. Ja. Så undvik för mycket frågor. Och att gå emot era profeter. Wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Profeten Salosem säger, gör, man gör motsatsen. Man ifrågasätter profeten. Vad händer? Du straffas och går under. Som de före oss gick under. Utan när profeten berådrar med någonting, vad ska man göra? Acceptera, eller hur? Man ska underkasta sig. Man ska underkasta sig Allah och lyda profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Man ska inte gå emot profeten Muhammed alaihi wasallam. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Låt dem akta sig. Vara på sin vakt. De som går emot hans beordringar. Alltså profeten alaihi wasallam. Att de ska drabbas av en fitna. Ett straff. Eller en prövning. Eller ett hårt straff. Så det är mycket farligt att gå emot profeten Muhammed alaihi wasallam. Och vad sa han i hadithen? Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Alla för min umma kommer att gå in i paradiset förutom de som vägrar. Vem vägrar, sa sahaba? Vem vägrar att gå in i paradiset, ja Rasulullah? Han sa, den som lyder mig går in i Jannah. Den som inte lyder mig, han har vägrat. Så är det. En muslim måste lyda profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Underkasta sig det han har kommit med. Och vi nämnde den här versen i förra lektionen också. Allah ta'ala säger, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Nej, vid din herre, Allah svär på sig själv. De är inte sanna troende. Tills de gör dig, Muhammed, till en domare i alla deras tvister. Och sen inte finner någonting i sitt bröst mot det som du har bestämt. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Och de underkastar sig helt och hållet. Det här är en sann muslim. Har vi en tvist, en fråga? Vi vänder oss vart? Till Koranen, till Sunna. Vi gör Allah och hans profet, alla islam, till domare i denna fråga. När svaret kommer, vi accepterar. Vi finner inga motsägelser eller vi finner inget i vårt bröst mot det som har bestämts. Och vi underkastar oss helt och hållet. Ja. Så vad lär vi oss av denna hadith? Ett, att lämna allt som Allah och hans profet har förbjudit, sallallahu alaihi wasallam. Två, att göra allt som Allah och hans profet, alaihi wasallam, har beordrat med, så gott man kan. Tre, att inte falla in i det som Ahlul Kitab föll in i. Det vill säga att ifrågasätta profeterna och att gå emot deras beordringar och att ställa för mycket frågor. För det fick dem att gå under. Vi lär oss också att den som inte kan göra någonting fullt ut gör denna sak eller detta påbud så gott han kan. Och vi lär oss också att man endast ska fråga vad gäller de saker som man behöver. Och man ska inte vara extrem och överdriva vad gäller dessa frågor. Ja. Så det här var dessa två hadither. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.